Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av FN-podden. Det har varit ett lite längre uppehåll än vad vi har velat av olika anledningar. Men nu är vi i alla fall tillbaka och idag så är det som vanligt jag själv, Tobias Hussein, som är med och roddar. Vi har med oss Peter Hector och sen har vi med oss en gäst till och vi kommer till honom lite senare. Först ska jag bara kolla med dig, Hector. Hur mår du? Vad har hänt sen sist? Tänkte jag så här, men det är ju jäkla massa säkert.
Du, det har hänt en del grejer. Jag tror sist vi poddade, jag tittade idag, tror jag var i maj, så att vi har haft ett litet härligt sommaruppehåll med 30 graders värme, sol, bad. Fantastiskt. Nej, just det. Det har vi inte haft. Men vi har haft en jävligt bra CM och FM sommar, så mycket kan vi väl summera saken i alla fall. Så med mig är det bra. Hur är det med dig?
Jo, men jag har väl haft samma sommar som alla andra. Minus en vecka då vi faktiskt kom iväg till Grekland. Och då var det 34-35 grader och sol. Så den veckan lever man på gott fortfarande, kan jag tänka säga.
Var datorn med och FM också, eller?
Ja, det var den absolut. Det kan jag säga. Man brände av lite matcher där nere med då.
Hur går det med grabben då? För vi pratade om det för ett tag sedan. Att han liksom försöker finna på FM.
Nej, det är lönlöst alltså. Det är FIFA-generationen, vet du. Det är för jävligt.
Ja, så jag vet ju. Vi lunchade i Vänersborg, du och jag, i våras. Så man märkte ju att det var väldigt mycket FIFA och ja, det spåret. Vi behöver inte prata så mycket mer om det.
Nej, vi lägger ner det. Så är det. Men som sagt, vi är ju inte själva i den här podden idag, utan vi har ju med oss en gäst. Och idag är det inte vem som helst, utan idag ska vi grotta ner oss lite grann i ett utav mångas favoritspel. Det finns en podd som heter Världens bästa lir, där den här personen är chef och bestämmer allt som ska vara med där. Hans mamma och pappa säger Kristoffer Svensson, men vi kommer kalla honom Krigge för det gör alla andra. Välkommen till FN-podden.
Tackar. Vilken ära.
Ja, vilken ära att vi äntligen har fått till det här. Det har ju varit uppe på tapeten ett tag, men inte blivit av. Vi ställer samma fråga till dig då. Hur har din, om man säger då, sommar inom citationstecken varit?
Full av arbeten faktiskt. Jag har både jobbat hederligt och sen inom kultur. Så att det har varit ett jädra flängande, kan jag säga.
Ja. Något speciellt du vill highlighta som du har gjort som har varit extra roligt?
Nej, men alltså det är alltid kul att vara ute och spela och sjunga för en glad och salongsberusad publik naturligtvis. Och det har varit ganska gott om det i sommar. Så bra stämning rent rakt igenom faktiskt, trots det ganska tråkiga vädret jag haft.
Ja, men det låter väl bra. Då finns det väl alla skäl att sätta sig och lyssna på musik istället om inte vädret tillåter något annat då.
Vi kan ju faktiskt ge en shoutout till Krigge här. Nu känner jag och Krigge varandra privat här, men söker man en partytrubadur som bjuder på lite stand-up och lite skratt och goa låtar, så Så tycker jag definitivt att man ska kolla in eventkriget som du kallar det för, va?
Mm. Ja, men det får man jättegärna göra. Det går bra. Finns på alla sociala medier, tror jag, som är värda att ha. Så att det är absolut bara att kika in och gå in och lyssna lite grann. Får man gärna höra av sig.
Perfekt, perfekt. Du ska få berätta lite mer om dig själv. Nu har du nämnt att du är partytrubadur. Om vi går in mer mot men personen, familj, diverse. Du har 2 minuter att dra din livshistoria lite snabbt.
Ja, men fan vad gött då. Ja, nej, men jag bor ju i Vänersborg. Känner ju som sagt Hector sedan tidigare. Vi har jobbat ihop. Annars så bor jag här med min sambo, bonusbarn, har 2 egna barn och sen har vi en till, eller jag har en till bonusdotter uppe i Stockholm. Så att alla barn är flickor, så att det livet är fullständigt vedervärdigt ibland. Men annars så, precis som du sa förut, jag har ju podden Världens bästa lir, har ju legat lite på is nu i och med att jag har jobbat alldeles för mycket nu i sommar. Jag har också en annan podd som också är nördig som heter Obduktion Marvel, där jag går igenom Marvel-världen. Men även den har varit på is nu för att jag har knappt varit hemma i sommar helt enkelt. Sen har jag ju en viss fotbollsbakgrund. Jag har varit målvakt i Älvängens IK, Gärskens BK och Sollebrunns AIK har jag varit. Sen vred jag sönder knät när jag var 16-17 år. Och under rehaben så var det ju fan så mycket roligare att dricka ful öl och jaga brudar och spela gitarr. Så att det blev ingen bra rehab. Jag kom inte tillbaka som jag skulle ha gjort. Sen har jag varit ungdomstränare här i VFK här i Vänersborg då, i ungefär 10 år. Men så fick jag välja lite grann då. Ska jag fortsätta den banan eller ska jag fortsätta med musiken? Och då blir det musiken. Det har varit passionen genom alla år och det är det jag har utbildat mig i. Och också det som ger lite avkastning faktiskt. Men fotbollsintresset har ju alltid funnits. Så nu är jag expert i tv-soffan istället.
Som många av oss andra. Ja.
Jag kan ju dra den här anekdoten, Tobbe. Jag tror att jag har dratt den i podden innan för länge sedan. Men du vet, första dagen jag och Krigge jobbar på en skola. Krigge kommer till den här skolan jag jobbat på flera år och han kommer att sätta sig framför mig. Man vet det här tråkiga uppstartsmötet med rektorn pratar och åh vad kul att se alla tillbaka och alla vill skjuta sig i huvudet. Och så ser jag en kille framför mig som fäller upp datorn, helt ny på jobbet, tar upp, startar CM0102.
Där liksom, klickar det mellan er två.
Där liksom hittar vi varandra. Jag sa, är det här sant? Drömmer jag? Första dagen på jobbet som jag liksom haft ågren för. Och så bara, sen dess så fan vi varandra, Grigge.
Ja, men verkligen. Och sen dess har vi har inte riktigt släppt varandra. Så är det. Men jag har ju varit på så jävla många sådana uppstartsmöten och sånt där. Så att jag känner att jag missar ingenting. Och den här säsongen spelar inte sig själv liksom.
Ja, men det är bra.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi brukar alltid gå igenom vårt aktuella save här i början av podden, och jag tänker att vi gör väl det även idag, men du har ju ett lite annat än FM23 som vi andra har. Du berättade för mig att du var inne på ett helt annat spel, så du kan väl dra oss igenom var i tiden på tidslinjen du befinner dig och vilket lag.
Ja, men precis. Jag är faktiskt att jag har börjat spela det fula barnet i CM-familjen, nämligen Championship Manager 2008. Det som skiljer sig väldigt, väldigt mycket från alla andra de här spelen. Jag vet inte varför jag tycker det är lite mysigt sådär, men det har jag i alla fall tagit upp. Och jag håller på, hör och häpna nu, Hector. Jag spelar en säsong med Tottenham.
Åh, jösses.
Ja, men det är så fina Tottenham. För alltså, just på det spelet, de är sinnessjukt bra. Berbatov, han gör mål så fort han bara, ja, han behöver inte ens röra bollen. Räcker att han är på plan, så skjuter de på honom och så studsar han in. Han är otroligt stark.
Han var i Tottenham då, med andra ord.
Ja, men lite så. Aaron Lennon
alltså,
på högkanten.
CM08, minns du det här, Tobbe? Jag har inget minne av detta. Jag har aldrig spelat det, tror jag.
Alltså, jag kan garantera att jag spelade det dygnet runt. Sen kommer jag inte ihåg själva spelet i sig.
Men jag tänker att FM hade ju kommit... första FM var 2004.
Mm.
Och 2008, så då spelar man ju FM, tänker jag, 08. CM 2008 har jag aldrig lirat.
Nej, men jag tror att för att bara fortsätta då, så ska du få fortsätta sen, Krigen. Men jag tror att jag spelade båda de spelen ett par år där medan de överlappade, eller vad man ska säga. För jag var ju van vid CM och jag tyckte FM var bra med, liksom. Jag tror jag laddade ner, jag tror jag köpte och fick in båda under ganska många år där, tills det liksom inte fanns CM längre då.
Ja, hade Pontus varit med nu så hade han sagt att Tobbe gjorde det här bara för att han kunde köpa sig själv i bägge spelen, för att han har sådana ego. Men nu är inte Pontus med idag.
Nej, och 2008 var väl inte något höjdarår för mig personligen, så att då hade jag nog hellre gått in på 2009 eller 2010 kanske.
Ja, fast du är jävligt vass på vänsterkanten på 2008. Jag har köpt in dig till Tottenham. Du kliver in där efter Aidan McGeady.
Åh, oh, snyggt. Ja, den gubben kan man ju ha framför sig faktiskt. Jävlar vad bra han var när han var som bäst.
Ah, helt sinnessjukt vad duktig han var. Helt otroligt.
Det var ingen lagkamrat i Sunderland, eller? Han var inte kvar då?
Nej, det var inte samtidigt.
Jag vet, han var ju Celtic också, va?
Ja, det var väl där han slog igenom.
Jajamän.
Så Spartak.
Men du, Tottenham. Vilka spelare är det som har kommit in? Vilken säsong är du på?
Jag är faktiskt på första, för jag köpte det här för inte alls länge sedan. Så att jag är fortfarande på första säsongen, men jag leder den. Och det som är lite... Med just det året, så det finns några riktigt, riktigt duktiga... Ja, jag vet inte, de kommer någonstans från Mellanöstern. En spelare som är helt sinnessjukt OP, kostar skit och ingenting, men de får ju inget arbetstillstånd i England, så det blir lite mer motstånd där då. Men jag har ju köpt in McGeady på vänsterkanten. Jag har Aaron Lennon som springer igenom allting på högkanten. Berbatov såklart uppe på topp. Och sen har jag Tom Huddlestone som är helt sinnessjukt bra som defensiv mittfältare.
Jag har så mycket mysribba här just nu så det är möjligt.
Du har Dawson, mittback. Han är...
Ja, det gick det.
Han är helt otrolig på det spelet. Sen kan man ju varva lite gubbar som man har bredvid honom. Som är så mycket bättre på spelet än vad de någonsin liksom har närmat sig i verkligheten. Kabul och... Alltså då... alltså Ekotto är hur bra som helst också. Och så har du en ung Gareth Bale som vänsterback.
Men är det Robbie Keane på topp eller vem är det? Med
ja, du har Robbie Keane. Du har fina, fina Defoe. Oh, han är så fin.
Och Mido tänkte jag säga.
Nej, Mido har du inte där utan du har Bent också.
Just det.
Robinson i mål. Du har... men alltså, sen finns det ju så här... Alltså det är otroligt många... Så jag förresten att Kevin Prince Boateng spelar på mitten också.
Ja, just det.
Du har så många... Många spelare som kom och blev så oerhört framgångsrika på det spelet. Som fortfarande är talanger och som spelar än idag. Alltså Luka Modric till exempel. Han spelar i sin kroatiska klubb där. João Moutinho spelar i Sportings B-lag till exempel. Och kan och bli hur bra som helst. Toni Kroos har inte gjort sin A-lagsdebut än tror jag till och med. Benzema spelar som offensiv mittfältare. Det är lite roligt att plocka upp det spelet idag i och med att det är ändå ganska många stjärnor som kommer bli legender när de lägger av sen som är unga och talangfulla på det här spelet.
Ja, det är ingen svår scouting med andra ord.
Nej, det är det inte. Det är det inte. Sen är det i sig som jag sa innan då, det är ju väldigt många som som man trodde skulle ha en lysande framtid men som bara föll bort i ingenting egentligen. Fran Merida, Santa Croce, det var hur många som helst som jag inte kom på nu bara för det.
Morten Gams Pedersen.
Bojan som är en av världens bästa talanger i det här spelet till exempel.
Ja men det blir ju de som är födda där på sent 80-tal och tidigt 90-tal liksom som... Som är runt 17, 18, 19 är precis som du säger. Kroos är väl 90, Bojan är väl 90, va? Om jag kommer ihåg rätt. Så det är klart att det finns otroligt många spelare där som jag kan tänka mig att man blir lite nostalgisk när man ser. Hector, du kan ju sitta och drömma dig vidare här sen. Men har du något aktuellt save? Eller du brukar ju ha lite torka emellanåt. Men jag för mig att jag har sett och läst att du har gjort något nu, eller?
Ja, alltså torkan har varit total. Jag tycker ofta att det blir så när man får release-datumet på kommande FF som ska komma. Men nu kan man ju faktiskt spara den saven framåt. Så att min plan är att dra igång någonting här i veckan. Man sneglar ju alltid på Spurs, men så många diskussioner som du har haft så vet jag att det går ju allt åt helvete. Så att det är ju ingen idé att börja där, utan det är bättre att börja någon annanstans. Så att jag sitter i torkan, men jag har ett enormt sug, så att min plan är att jag ska dra igång någonting här. Är du igång med någonting nu, Tobbe?
Ja, jag hade väl ungefär samma som dig där ett tag. Att jag visste inte riktigt var jag skulle börja någonstans. Blåvitt hade jag kört i 25 säsonger eller någonting, förlorat två Champions League-finaler och satt mig och gav mig fan på att jag skulle vinna Champions League, men till slut så började det gå åt fel håll liksom. Alltså jag fick liksom inte den utvecklingen på de här spelarna som jag plockade in. Jag plockade ju in till exempel tre av de 10 bästa talangerna som kommer upp på den här Next Gen-listan. Jag var rankad tvåa i Europa bland alla lagen. Hade alla stjärnor i rykte, alla stjärnor på alla jävla träningsanläggningar. Han byggde nya arena för 32 000 och liksom... Jag kunde liksom inte göra så mycket mer. Jag hade över 1 miljard på banken hela tiden, konstant. Men jag fick liksom inte... Det var alltid något jävla lag som inte gick att slå i Champions League. Jag förlorade mot Manchester United, förlorade mot City. Det flög mot Real Madrid. Det kunde vara Barcelona. Så till slut så bara en gång när jag spelade så fick jag möta... Jag tror jag mötte Porto, slog dem. Mötte Juventus, slog dem. Och så kom jag till semifinalen och så fick jag typ... jag tror det var, om det var Milan eller Inter. Jag kommer inte ihåg riktigt här nu. Och bara kände nu. Nu är det liksom... Det var, jag tror det var Chelsea mot... Atletico Madrid i den andra semifinalen liksom. Nu finns det en chans. Nu är inget av de här lagen kvar. Tror fan inte jag åker ut mot Milan eller Inter, vilka det nu var då. Och jag bara, nej, nu skiter jag där. Nu, jag orkar inte sätta mig och trycka space i en hel säsong. För jag vann ju typ 28-29 matcher i ligan varje år liksom. Alltså jag kunde ju spela C-laget i Allsvenskan och ändå vinna typ. Så att det sket sig och där hade jag lite jobbigt ett tag. Men
nu är det i Norge va?
Ja, men så började jag med två åker då. Och kände att nej men fan, jag har inte spelat med två åker på detta spelet ännu. Så nu gör jag det. Så får jag ha mig själv som assisterande tränare, för det får man ju aldrig annars eftersom man karriären vägrar att lämna två åker på spelet. Det har ju blivit en jävla bugg där på det spelet. Du kan ju vara 25 år in i spelet och nej, jag vill inte vara någon annanstans än två åker. Och det är ju rött överallt bara när man försöker värva. Så jag tog två åker. Vann division 1 första året, vann superettan direkt och gick upp i Allsvenskan. Ställde då lite krav på styrelsen att förbättra lite träningsanläggning och lite ungdomsrekrytering och hela den biten. Fick nej, blev irriterad och sa bara, får jag inte det så drar jag. Och de gick inte med på det. Så då drog jag. Så jag hade vunnit två serier två år i rad, men lackade ur, drog iväg, blev arbetslös och bestämde mig där och då för att göra det till en journeyman save. Men med kriterierna att jag får inte vara lag som jag har varit någon gång innan. Så jag ska försöka att lösa det här på något jäkla vänster utan att vara lag som jag har varit. Och det som blev då var att jag först tog en vända till Serbiens U21-landslag och var där i två matcher för att ha någonting att göra medan jag letar jobb. Skittråkigt som alla landslagsuppdrag.
Nej, där har man ju inte varit innan. Serbiens U21-landslag.
Nej, det har man inte. Men jag fick faktiskt till mig en jävligt fin gubbe som jag ska hålla koll på framöver om jag kommer högre upp. Stefan Mitrovic som spelade i Serbiens U21-landslag. Han gjorde 4 mål på 2 matcher de matcherna jag var där. Så han ska hålla koll på lite framöver och se hur det blir när jag kommer högre upp. Men i alla fall, jag fick väl vänta säg att jag avgick i två åker i november. I juli någonstans så fick jag Viking Stavanger i norska ligan, som låg och slogs för att klara sig kvar. Löste första säsongen med att vinna norska kuppen och därmed kvalificera mig till Europa och kom 11 någonstans tror jag. Det gick inte lika bra i ligan i början. Fick inventera lite, titta lite vad behövs. Köpte in 5 spelare varav en målvakt, en vänsterback, en högerback, en offensiv mittfältare 10 och 3 forwards. Och ligger i skrivande stund 1 i norska ligan efter 13 omgångar med 11 vinster och 2 kryss. Ska jag ju in i ett Europa League-kval eller om det är Conference League-kval för att jag vann kuppen. Och är i semifinal i norska kuppen as we speak. De spelar ju som gamla svenska kuppen med utslagning hela tiden. Så att det går bra.
Fan vad kul. Hur var det när du inte kom överens med två åker och åkte ner på första riktiga träningen? Kollar du lite snett liksom mot klubbhuset då? Eller hur var det?
Nej, jag sa till dem. jag pratade med... för på spelet är det ju bara en av dem som är med, om man säger. Anders Wimbo. Så jag sa till honom bara, du ska veta att jag är sjukt sned på dig. och han bara, vad har jag nu gjort? Nej, fan alltså, här tar man upp klubben i Allsvenskan och så får man inte ens bättre träningsmöjligheter eller förbättrad ungdomsutveckling. Det är för jävla dåligt.
Det är för dåligt.
Han fattar ingenting såklart. Men hans pojk då, Albin, som är med och kör lite och hjälper till lite vid sidan om här nu. Han är korsbandsskadad liksom, så han kör ju sin rehab och allting hos oss. Han garvar ju bara, för han fattar ju precis vad jag menar. Så att det var lite roligt.
Ja,
det
är bra.
Ja, det har varit jävligt kul, för du heter Lex Lucian när du spelar det va?
Ja, precis.
Det var lite kul om de promotade då Tobias Hysén till huvudansvarig i spelet.
Ja, precis. Men det gör de ju inte, såklart. För han vill ju inte ha någon annan roll än assisterande tränare i två åker på det spelet.
Du spelar ju inte F3-krigen, men du kan alltså vara Liverpool och erbjuda Tobias Hysén-karaktären i spelet, assisterande jobbet liksom. Han är totalt noll intresserad.
Nej, och det sjuka är...
Ja, men det låter lite grann som att vara andra målvakt i valfritt NHL-lag och stå och öppna en båsdörr sådär några gånger per match och lyfta miljoner om året.
Ja, lite så.
Det är världens bästa jobb.
Så. Men sen är det också så roligt för att det var något save som jag hade. Ja, men det var nog fan blåvitt savet kanske. Där de fick kicken. Alltså, de förlängde liksom inte kontraktet med tränarna. Och då var han ju arbetslös. Men då kom ju nästa bugg in. För då erbjöd jag ju honom liksom, alltså assisterande jobbet eller om det var hjälptränarjobbet i blåvitt. Men då står det bara, nej, i det här skedet av min karriär kan jag bara tänka mig att jobba för IFK Göteborg. Och jag bara, men vad fan, jag är ju för helvete IFK Göteborg. Men det gick liksom inte. Så det har ju blivit någon bugg där någonstans. Jag får ringa Pelle och se till att han plockar bort den.
Faktiskt. Och höjer potential ability också.
Ja, men jag tror fan, jag undrar om inte jag har typ så här 20 personhantering och ganska bra i anfallsspelsträning, så har man lite mer cash och har lite mer specificerade tränaruppdrag liksom, så tror jag att det kan finnas en marknad för Tobias Hysén på spelet också.
Ja, men fan vad gött. Det är inte som CM 0-1-0-2 när du är högerfotad offensiv in i mittfältare, eller vad säger du, Krigge?
Nej, precis. Men du är fan, där är du ändå stark. Men offensiv, alltså du ska ju inte upp där som man har i samma position som Nicky Ferenc har, utan du ska ju vara strax bakom på mittlinjen, då är du som starkast. Men alltså...
Med en pil uppåt, eller?
Nej, det behöver du inte ha. Tobbe gör det bra ändå. Men ja, nej. Det jag tycker det är helt underbart. Du skulle... Alltså, det... Förvånar mig inte någonstans att du har fått den positionen. Kanske då, men senare i din karriär så skulle du säkert gjort ett kanonjobb där inne. Men inte så jävla högerfotad som du är i spelet, det undrar jag. Alltså.
Nej, jag vet inte riktigt. Alltså, nu är klart att scoutingen på spelare och sånt är inte likadan som den är nu såklart. Och det här med att man är offensiv mittfältare. Jag var ju... Alltså jag har ju varit forward och jag har varit vänsterytter och vänsterback. Någon enstaka baconmatch i Häcken där fick jag gå in och spela mittback för att mittbacken blev skadad och vi hade bara en vänsterback på bänken. Så då sa de, gå in och spela mittback du då. Men offensiv in i mittfältare, vet du fan om jag har spelat mer än någon enstaka match i Tipselit i Häcken när vi spelade lite som landslaget gjorde. Vi spelade liksom lite, vad ska man säga? 4-1-3-2 liksom med centrerade yttrar i anfallsspelet för att ytterbackarna skulle sköta bredden liksom. Då kan jag tänka mig att jag har lirat i en sån position, men annars vet jag 17 var det kommer ifrån alltså. Dels OMC och sen högerfota.
Jaha, det är underbart.
Det är nästan som de har suttit och kollat på, du vet, det här som kan vara nu när du kollar på Instagram och TikTok och så här, när du får en spegelvänd video liksom.
Ja, precis.
Men det fanns ju inte då, så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.
Nej, men det är fascinerande i alla fall, tycker jag. Du gör ju ett fantastiskt jobb med högerfoten på det spelet.
Ja, jo.
Men hur började din resa, Krigge, med CM? Ta oss igenom den.
Ja, just det. Men ja, grejen var att det var min kära morbror som han introducerade mig till CM. Och det var 99.00 också. Då var det, kommer jag inte ihåg hans namn, men det var en islänning, vet jag, alltså, som var, han var ju lika bra som Cigalco är på 0102.
Ja, anfallare, liksom. Ja. Jag minns inte heller namnet, men han var otrolig. Ja.
Det var liksom bara, han kommer ju att spela för vilket lag som helst egentligen då. Och där började det. Sen var ju grejen att 0102, det kom ju samtidigt som jag egentligen började titta på fotboll också. Inte bara spelade, utan att jag verkligen satt och orkade se igenom en hel match liksom, och var engagerad under en hel match. Vilket innebar att det var ju då som jag började liksom lära mig alla lag för det första. Vilka som var bra och dåliga, inte bara de som man har hört kompisarna säga ska vara bra, till exempel.
Andrej Sigbordsson.
Ja, det är mycket möjligt att han hette.
Jajamän, nu minns jag.
Ja. Och så just alla de här spelarna som för mig är fotboll. Det bara skriker fotboll. För det var då jag blev kär i att titta på fotboll på riktigt liksom. Innan hade man kollat landslaget och sånt där, men nu börjar man ju verkligen bry sig om all fotboll på den tiden. Så att, och då blir det mycket, mycket lättare också det här att man eftersom man fick ett favoritlag som man studerade nästan autistiskt, höll jag på att säga. Men man ville lära sig allting om de här spelarna och de här lagen och sådär. Och jag vet inte, då var det ju liksom på något sätt, internet var inte så stort så man bara gick ut och kollade upp all stats och allting sådär, utan då tog man ju nästa spelet som att, är de bra på spelet så är de nog bra i verkligheten också. Och då lärde man sig mer om andra lag som man inte hade följt, och så började man få koll på dem då.
Men vilket var ditt favoritlag då som du började följa?
Förutom Blåvitt så var det ju Manchester United.
Ja, det var ett av två i alla fall då.
Ja, så var det ju. Jag gick emot min pappa fullständigt. Han håller ju på IFK Norrköping och Tottenham faktiskt. Så att, nej men Blåvitt var ju, det var ju alltså jag växte upp i Älvängen. Vi hade ju Erra som jobbade extra nere på bokhandeln, herregud. Det är klart
ja,
att man...
just det.
Det är klart att det var ju hur stort som helst. Och sen åkte vi med laget med jämna mellanrum och tittade på Blåvitt. Och min andra morbror var också väldigt höll också på Blåvitt, så vi åkte ju dit och tittade med honom mycket. Så att det var ju, alltså det var ju glasklart. Men det var ju just där med Manchester United, var att det var två spelare som jag tyckte stod ut från alla andra spelare jag någonsin hade sett. Och det var Peter Schmeichel och Ryan Giggs. Det var det bästa jag sett i fotbollsväg i hela mitt liv då. Och då blev det naturligt, det blev United liksom.
Nej, jag skulle bara säga, jag trodde att du skulle säga David Beckham.
Nej, han var duktig, men ja. Giggs är min, det är min fotbollsspelare. Inte person, fotbollsspelare.
Ja, det ska ju, det är hemskt att man ska behöva lägga till det. Men det, tyvärr är det ju så kanske. Jag tänker, alltså CM0102, ni två har definitivt spelat det mer än vad jag har gjort. Och vi har haft avsnitt innan som har varit lite mer inriktade mot det, så att vi behöver inte kanske gå igenom alla spelarna som finns, för det finns ju så oändligt många spelare som har blivit fullständiga legender, dels liksom på plan in real life, men framförallt tack vare spelet. Vi har, du var inne och nämnde Zigalko där innan, vi hade en islänning här som ingen har hört talas om som är kung på spelet. Vi hade ju själva Tonton Solomokoko, Bojan Djordjic, Niklas Alexandersson, Jonas Lundén, Kim Källström med mera. Blandade karriärer, men som alla har varit otroliga på spelet. Jag tänker att vi går mer in på kanske nörderierna kring själva spelet i sig då, om vi bortser från spelarna. Vad är det som gör att så många har det här spelet som sin absoluta favoritversion? Alltså, finns det någonting man kan prata om utifrån det som gör att det blir så legendariskt och ikoniskt liksom, utifrån hur du ser det?
Ja, men alltså, jag tror att enkelheten i spelet egentligen, alltså du behöver ju inte sätta dig ner och grotta dig ner i liksom vilka ledare du ska ha, om du ska dela upp deras arbete eller såna här grejer. Alltså, du kan ju sätta dig ner och spela bara för att det är kul, och så bara, nej men jag, det är vissa spelare jag vill ha i mitt lag, och så kan det gå svinbra naturligtvis. Det är ganska enkelt att komma igång i det, och det är ganska behagligt att gå vidare i det utan att du behöver läsa på så mycket egentligen. Och så upptäcker du saker efterhand. Alltså jag ska erkänna, jag var till exempel superduper sen med Zigalko. Jag hade det liksom inte honom förrän kanske, jag vet inte, fem år sedan kanske. Liksom, fy fan vad bra han är alltså. Jag hade aldrig använt honom innan det. Jag tror att det finns fortfarande saker att upptäcka i spelet, trots att det är så jävla gammalt. Det tror jag är en grej. Sen tror jag också det här att många legender som finns på spelet, jag tror att det sätter en jättetjusning i det hela. Alltså spelare som man saknar lite grann. Är du med? Liksom, alltså, nu när han spelade sket jag fullständigt det, men nu kan jag sakna Mark van Bommel till exempel. Alltså, det tror jag är också en faktor i det hela, till att det fortfarande lever.
Och man älskar ju att kunna bara, alltså, som mig personen, hur mycket man hatar den moderna fotbollen med shake-pengar och allt vad det innebär, att kunna gå tillbaka, starta CM0102 Ja, men du har Batistuta, du har Van Nistelrooy, du har de här gamla, kanske jag tycker det är extra fina fotbollsspelare för jag är uppväxt i den här generationen, men inte fotbollsspelaren var så mycket finare förr, att det drömmer sig tillbaka till den tiden. Det finns ju något visst speciellt i det, tycker jag.
Men om vi ska leva kvar i det, liksom, alltså bara det om vi tar den tanken lite bara då, alltså, tror ni inte att det kommer vara likadant med alltså, om man säger den moderna tidens fotbollsspelare, att när man sitter om 20 år och pratar om det som är nu, så kommer det vara ungefär likadant som när man pratar om det som vi gör nu. Spel eller inte spel, liksom. Och så lägger jag till det här. Kommer CM0102 dö ut med att våra generationer, alltså när vi inte för kunskapen om Batistuta och liksom de spelarna vidare, kommer det spelet att tappa sin charm då, om ni förstår vad jag menar?
Ja, då kommer det dö, såklart.
Det tror jag också.
Det är inte så att nya liksom spelare, att de som är 20 och i den åldern nu kommer att hitta CM0102 och känna likadant.
Ja, men vi kan ju ta Danne som exempel. Han är ju lite yngre än vad vi är, men han har ju aldrig spelat CM och han har aldrig liksom tagit upp det här, även om han vet vilka fanister och Giggs och Beckham alla de var. Men jag tänker som din grabb och de ännu yngre, de kommer ju aldrig sitta och titta på Thierry Henry, vilken fan vad bra han var i Arsenal, för det är ju alldeles för långt bak för dem. Så att jag tror att det kommer dö ut, men det kommer ju dröja länge.
Ja, men jag är benägen att hålla med. Vi kommer nog vara en seg generation när det kommer till det där, som kommer försöka påminna dem om hur fantastiska den tiden spelare var, men det är väl lite grann som nu. Vi vet ju vem Pelé är, men vi har ju inte direkt någon koppling till honom, va? Har vi det? Vi vet att han var...
Nej, det är ju så. Och det är klart att det är ju varje generations liksom... Alltså, vad ska man kalla det? Alltså, alla har ju några som man kan ifrån svunna tider. Och sen så har du de som du har växt upp med. Och sen de som du lever med. Och de som kommer framöver, liksom. Och till slut så kommer ju även de spelarna. Jag vet, bara för att dra ett exempel på det vi pratar om här nu. Jag kommer ju ihåg när vi satt uppe på Kamratgården någon morgon och prata om spelare, liksom, och jag och Sella satt och snackade om Alen Boxic och Zvonimir Boban, liksom, som spelare. Bara fan, tänk när de lirar, liksom, tänk vilket jäkla lag Jugoslavien hade, liksom, och vilket lag de hade haft om alla deras gubbar hade fått spela ihop fortsatt, liksom. Och de unga killarna i vårat lag tittar ju på oss, liksom, bara, vilka är det här, liksom? Och du vet, man var ju nära att nita
Jugoslavien.
Dem. Alltså, det var ju så här. Nej, men det var ju så här, liksom, ja, nej, men Jugoslavien har man ju förhoppningsvis, det hoppas jag att de har fått lära sig i skolan, men just de här spelarna, liksom, som man räknade upp då, liksom, bara, ja, men Boksic, Boban, Stojkovic, liksom, alla de här, alltså, de hade ju ingen aning, och då blev jag så här, fan, tänk när det blir likadant, liksom, om 10 år igen, att de som kommer upp då, de kommer inte liksom veta, beroende på vilka som blir tränare eller vad det nu är. Du vet, vissa så här, Zidane, liksom. Vissa spelare är ju lite för bra för att inte bli ihågkomna, men alltså det finns ju fortfarande, nu är det ju så mycket med sociala medier och hela den biten, så nu är det ju lättare att ta reda på vilka spelare som var bra förr, men då blir det så här, verkligen så här, bara fan, ja. De vet inte vilka det här är.
Nej, och sen blir det också lite grann det här också att ja, men du vet att Zidane var en världsspelare, men i förhållande till vilka andra? Alltså de var ju inte med, de var inte, upplevde inte Zidane. Vilket gör att då, jag har väldigt, väldigt svårt att se att man verkligen kan förstå hur bra Zidane var när han var som bäst. Till exempel. Likadant som vi kommer aldrig kunna förstå hur otrolig Sokrates var i förhållande till allt, liksom, den tiden.
Nej, precis. Nej, och det är det som är det sorgliga, om man ska säga, med tidigare generationer. För att det som, utan att veta hur det kommer se ut om 30-40 år, så är ju min känsla ändå att alla de spelarna som finns nu och som fanns kanske, ja, men i alla fall efter millennieskiftet då, det kommer ju gå att leta upp på något sätt. Alltså det kommer alltid finnas klipp, det kommer alltid finnas videos, det kommer göras dokumentärer, det kommer fixas på något sätt så att de här spelarna kommer sig ihåg. Men det går ju inte att göra på samma sätt med de som lirade på 50, 60, 70, ja, till viss del till och med 80-talet, liksom. Alltså Mina barn kommer ju alltid liksom kunna, eller de har ju redan börjat. Jag har en 12-åring hemma vars han har precis liksom hittat Ronaldinho. Och jag blir så här bara, åh herregud vad jag blir glad. För att Ronaldinho liksom, precis som för många, Ronaldinho är den, hade någon frågat mig, vem hade du velat ha tillbaka i sin prime och kunna spela igen, om du får välja en spelare, så står det mellan Ronaldo eller Ronaldinho. För att de var så sjukt roliga att titta på när de var som bäst liksom. Sen var deras brintid ganska kort, men jävlar när de var som bäst, så är de har en höjd som jag inte kan jämföra med Maradona och Pelé. Men jag kan lätt säga att de är på Messi och Ronaldos nivå utan att överdriva liksom.
Utan problem.
Ja, de är ju ganska fina på CM0102 också.
Ja, det kan man säga. Ronaldinho så precis har skrivit på där från för PSG på den tiden. Ja, kör.
Ja, just det. Håll i hatten nu, Tobbe, för nu vi har fått en lyssnarfråga från Big Bongo som vill veta den bästa formationen, och jag vet vilket krig du tycker är den bästa formationen, och den är helt otrolig, så håll i hatten nu.
Ja, först får jag säga det att så här, har du Nicky Ferenko i laget så finns det bara ett sätt att spela, och det är en rak backlinje, det är tre centrala mittfältare, en tia med pil uppåt och så två anfallare, och han ska vara tian och spelfördelare. Då kommer du vinna allt. Så är det. Men återigen, spelar man i engelska ligan och i Premier League så är det ju svårt att få honom om du inte fuskar då för att få in honom naturligtvis genom att erbjuda honom en skyhög lön. Då är det så här, kommer du ihåg Hector när jag sa att jag ska visa dig, för det ska gå att vinna Premier League med Tottenham. Och då började jag med den formationen, gick pissdåligt. Jag låg nere på 17:e plats. Sen ändrade jag till två mittbackar, en defensiv mittfältare, en rak mittfältslinje, en tia och två anfallare blir det då. Va? Så jag hade inga ytterbackar, bara två backar.
Så att du spelar alltså 2-1-4-1-2?
Stämmer bra. Stämmer mycket bra.
Spontant hade jag ju sagt att balansen i laget är lite skev, men ja.
Ja, ja. Men, nej, men om du går in på taktik och sådär, så kan du kan ju högerklicka på spelare för att ge dem personliga instruktioner. Och då måste du ställa så att den defensiva mittfältaren, han får liksom inte, han får knappt gå över mittlinjen. Då är han så jävla OP. Så att du behöver inga fler backar. Och så ska du sätta de två mittbackarna som du har, att de ska punktmarkera. Och jag brukar göra så här att på yttermittfältarna brukar jag köra pil hela vägen upp till kortlinjen ungefär. Och så ger jag dem alla möjligheter i världen. De ska dribbla och de ska slå inlägg. Och, alltså de har liksom, nästan så de har en fri roll, men de ska slicka linjen. Så att säga, får du bollen, gör vad du vill. I princip. Centrala mittfältet, de ska alltid ta distansskott. De ska slå genomskärare. Men de ska inte hålla i bollen. Utan de måste göra någonting med bollen. Och de andra tre, tian och de två anfallarna, de låter jag i princip vara som de är. Ibland kan jag gå in och styra vad de ska vara när man har boll och sådana grejer. Men då är vi inne och nördar oss väldigt, väldigt djupt.
Och det vi ska säga är, ja, du släpper in mycket mål. Ja. Men...
Nej, men första säsongen, jag gick då från 17:e plats efter kanske 10 matcher eller någonting. Och så slutade jag som tvåa, gjorde jag. Med Tottenham.
Men min fullfråga här då blir ju, hur fan kom du på det här?
Nej, men alltså det är ju såna här grejer som man har ju liksom fått testa grejer bara. Jag märkte till exempel så här att, ja, men det spelar liksom ingen roll vad jag gör med mina ytterbackar. De får som max 7:a i betyg. Behöver jag dem då? Gör de något vettigt? Eller liksom, de gör inget fel, men gör de något, alltså presterar de något framåt? Nej. Så då testar jag flytta upp dem och köra dem som wingbacks till exempel. Nej, då kanske inte det funkar så bra heller, för då måste du ha en viss spelartyp till det också då naturligtvis. Men att testa, alltså det är ju bara att testa sig fram. Herregud, jag har ju haft 22 år på mig typ.
Det... Jo, men jag menar mer så här, du säger ändå att du låg på 17:e plats med den här vanliga, om man säger då 4, 3, 1, 2. Och sen bara, nej, då bytte jag till det här. Hade du testat dig fram innan då? Eller var det någonting du testade dig fram under den säsongen? Liksom att nej, men nu gör jag så här. Nu flyttar jag det här. Och sen när det väl börjar stämma och jag märker att nu börjar jag vinna. Liksom. Eller var det någonting du hade gjort innan då?
Ja, den hade jag testat innan. Hade jag gjort. Det är samma sak som att köra. Alltså ibland har jag köpt med 3 mittbackar och sådär. Det har blivit samma där. Det har en av mittbackarna alltid haft liksom 7. Medan man har haft 8-9 till exempel. Ja, men... om en position alltid är 7, alltså som bäst i betyg, då har jag liksom känt så att, nej men vad fan, testa att sätta det någon annanstans. Jag menar, har du ett lag till exempel, om vi säger att jag utgår från den första formationen som jag sa, och jag har till exempel Nicky Ferenko, jag har Cigalco, jag vet att jag kommer göra mål ändå, jag behöver ju knappt spela någon back då liksom. Så att det är någonting som jag har testat under åren liksom, vad man har kunnat göra. Sen har jag också grejer som man har läst sig till exempel att nej, men om du gör så här inställningar på defensiv mittfältare så han kommer vara så jävla bra. Ja, men då testar vi att göra så då.
Och det är ju Kalushny då som är favoriten.
Ja, heter han så nu då?
Nej, för dig och mig gör
det. Fan, det där är någonting jag aldrig kommer glömma heller.
Det var ju på skolan, Tobbe, och så hade vi en elev som var från Polen, så vi sa det, Radoslav Kalushny.
Ja, men det här har vi nog haft med någon gång, va? Och det var inte alls så.
Nej.
Kalushny.
Ja, i bästa fall.
Ja, ja, vi har tur och nyser samtidigt. Ja. Men vi har fått en fråga till här från Robin. Han säger, hur kan någon ens påstå att det finns en bättre anfallare än Van Nistelrooy på spelet? Nej, fuskspelare räknas inte. En gnutta chans att Batistuta är bättre första säsongen, men annars är det ingen ens nära. Vad säger du då?
Van Nistelrooy är ju otroligt, otroligt bra. Men alltså, jag har ju spelare som har gjort betydligt mer mål än honom när jag har spelat. Alltså, Luis Saha till exempel. Jag vet inte hur mycket mål han har gjort för mig genom åren till exempel. Och sen har du en spelare som han startar i Sporting Lissabon. Ung rumän, som jag nu kommer slakta namnet på när jag säger Marius Nicolai.
Det var nog inte så jävla långt ifrån sanningen, tror jag.
Nej, ja, men i så fall så låter det inte som det stavas, kan jag säga. Men i alla fall, han, efter ett par, tre år så är han det... Han stänker i mål överallt. Du har Pavel Brosek i Vissla som också på ett par år blir en världsspelare. Jag tror det är en fråga lite grann om hur du spelar också. Jag vet att det är många som tycker att det är gött att spela med en striker. Att det blir väldigt, jag har aldrig riktigt fått det att flyga. Så, alltså.
Det var ju mycket 4-4-2 på den tiden, så det är ganska ovant att spela med en striker på. Men jag håller med dig.
Och sen har du spelare som absolut, men precis som Cigalco, som inte har, om du går in i Editon och kollar till exempel, så har han börjar på 90 någonting tror jag, och har minus 1 tror jag i potential. Det finns ju spelare som enligt det då ska vara mycket, mycket, mycket bättre. Men då är det han som gör en jädra massa mål. Det finns en spelare i något riktigt jävla bunkerlag i England som heter David Collins. Han ser ju inget ut för världen, men han gör ju mål i vilket lag du än köper in honom till.
Ja, det är samma med Michael Dunwell.
Michael Dunwell,
helt otroligt. Precis.
Cherno Samba blir också kan ju bli hur bra som helst. Det beror på. Pratar vi om alltså, när man alltså första säsongen så då kanske det är svårt. Jag vet inte. Men jag tycker Shevchenko, Ronaldinho, Anelka, så länge du kan hålla honom nöjd. Det går väl i 2 veckor.
Ja.
Det är väl som i verkligheten, tänker jag.
Ja, det finns mycket
fina. Ja, jag skulle tro det.
Men hur var det alltså, den här tiden när 0-0-2 var, Tobbe? Vart spelade du då?
Ja, jag spelade i Häcken mellan 99 och 03.
Okej, okay. Hur var det den tiden och efteråt, även i Blåvitt, vet Sella var ju stor på spelet och för att han har spelat lite också. Alltså, spelades det på Kamratgården eller i Häcken eller på landslagssamlingar, eller har du några sköna anekdoter att dra?
Jo, men ja absolut. Det finns hur mycket som helst, men jag kan säga så här att alltså grejen var att det blev först när laptops egentligen blev, alltså slog igenom på något sätt, där det blev att man kunde spela på resor och sånt. För det var ju rätt mycket stationära datorer i början. Men första gången när jag vet att jag hade liksom, vad man säger, man hade dator med sig typ på bussen och sånt där, det var ju först när jag kom till Blåvitt egentligen. Så att innan dess så var det inte sådär jättemycket. Vi hade väl några som spelade i Häcken, och framförallt jag och min bästa polare på den tiden lirade väl en del liksom. Men om man tittar rent liksom lagmässigt, så var det först i Blåvitt egentligen som vi satt och spelade på bussarna och på träningsläger och bortamatcher och sådär liksom. Och det var ju jag, Sella, Bjärsmyr, Pontus Wernbloom, ja, Jakob Johansson, Robin Söder genom åren som har suttit och lirat liksom. Jag vet, vi satt oss på ett sånt där kortbord egentligen, och kortspelarna blev lite irriterade på oss, men vi skulle sitta där med våra datorer mitt emot varandra, och så körde vi nätverksspel och körde liksom under tiden vi lirade då, för alla var ju med i truppen alltid och liksom kunde köra på alla bortaresor, så då var det savet vi hade när vi körde på bussresorna liksom och sådär. Men en anekdot, den var ju med i våran podd där i Hunnikatten Glassen för inte så länge sedan. Det var ju Pontus och Bjärsa hade ju Manchester United, och de håller ju på Manchester United, så de körde ju ihop någon gång där. Men de körde ihop någon gång där i alla fall, och jag vet att de hade, jag tror det var om det var någon Champions League-final där som Park Ji-sung avgjorde, och Bjärsa skriker ju över hela bussen liksom, för alla står ju och tittar på den här finalen, för då var det liksom så här, hoppas de förlorar liksom. Men då skriker han ju över hela bussen där liksom, fan vad vi ska sälja tröjor i Afrika nu. Så att det var ju inte, ja, hans geografikunskaper där var väl kanske inte klockrena, men sen har vi en ganska rolig anekdot, och det är ju också Bjärs egentligen. Han är ju, vi sitter och spelar på Kamratgården vet jag, för vi ska åka till någon bortamatch, och han blir lite stressad där när han ska hoppa in i bussen, för han ska ta ut, han är Spaniens landslag då. Så han ska ju ta ut VM-truppen, kan det vara till VM 2010 kanske, skulle jag gissa att han är på någonstans. Och han är ju superstressad där, för han vill ju ta ut VM-truppen innan vi hoppar på bussen, så han kan spela VM på bussen då. Och han sätter sig där och börjar titta liksom, och bara, han är med liksom, och så bara, vi måste gå på bussen nu liksom. Så han bekräftar trupp då, eller vad man gjorde på den tiden, tar med sig datorn in på bussen, slår upp den igen, och det första han får upp är ju liksom då reaktioner på VM-truppsuttagningen, och liksom Spanien i chock, Fabregas petad. Och då är ju alltså, då snackar vi alltså när Fabregas är 87, alltså han är ju 23 liksom. Han är ju sin prime i Arsenal här, när han är liksom, han är ju hela världens bästa defensiva mittfältare. Alltså han är ju liksom förlagen till typ Xabi, alltså det är han, Xabi Alonso, Busquets och de här liksom, mer eller mindre. Och då är han ju inte nöjd, men då visar det ju så att från förra samlingen då till den här så har han varit skadad däremellan. Så han har ju liksom hamnat på någon jävla lista där han inte är tillgänglig, och han har ju tagit bort honom från den tidigare samlingen då, och så har han glömt sätta innan igen. Så det var jävligt roligt, men till det ska vi också berömma honom, för han går ju faktiskt och vinner VM ändå utan Fabregas.
Ja,
så att det var lite roligt så.
Ja, men det är bra.
Ja, för fan.
Den har man ju gjort några gånger när man har kört landslagslir och man har missat att ta ut någon spelare.
Ja, herregud ja. Så är
det har ju hänt.
Det har hänt. Vi har två snabba frågor kvar, Krigge.
Ja, kör.
Jag tror du kan svara på den här. Hur får jag spelet att fungera på en modern PC? Det kraschar alltid efter en halv säsong och spaningen blir förstörd, säger Erik Johansson.
Oj, nej, det har jag faktiskt inte varit med om. Att det kraschar.
Jag funderar på om det är det här som kommer upp, att det är med minnet.
Ja, det, så kan det vara att du behöver plocka undan lite grejer från, som du har uppe på skrivbordet kanske, men det brukar inte krascha då, utan de brukar ju bara säga då att det finns inte tillräckligt med systemminne för att slutföra denna uppgift eller vad den säger.
Ja, det kan, men det är kanske det han menar, men då gå in i utforskaren och stäng ner program som du har i bakgrunden så brukar det fungera sen.
Ja, precis. Inte utforskaren va? Behöver du inte gå in i?
Ja, du går in i kontroll alltid lite och så stänger du alltså ner. Ja, precis. Precis. Som Tobbe skulle sagt.
Ja, eller hur? Ja, nej men precis. Det, om det är det som är bekymret så brukar ju det funka. Att det ligger alldeles för mycket program och skaver. Men annars har jag ju varit med om det att man inte har kunnat, man har lyckats ladda ner det från nätet men inte kunnat starta upp det, och då kan det vara att man inte har rätt kompatibilitetsläge på datorn. Alltså då får du gå in och högerklicka och gå in på egenskaper och välja, oh, jag vet inte, Windows Service Pack 8 eller Windows 95 så att den är kompatibel med någon äldre dator och sådär. Då får man hålla på och kämpa på det där. Men
om man vill ha lite tips här så kan man ju skriva till dig på Twitter. Så kan du oftast hjälpa till.
Ja, absolut. Det kan man göra. Men jag kan ju rekommendera att man går in och felsöker programmet. Om det är så att det kraschar och bara går ner, så felsök det. Är det så enkelt att det är... För det kan ju vara någon skadad fil eller någonting så att du behöver bara ladda hem det igen. Om det är så att det går ner.
Tro mig, det är inte alltid så lätt.
Nej. Nej, det så behöver det inte vara. Det kan vara så att du måste köpa en helt ny dator och flytta från landet också.
Nej, men Krigge Hector vet vad jag pratar om. Det är lite internskämt här, men vi skulle ju försöka sätta igång CM 0102 för att jag tycker fortfarande att det spelet är jävligt kul. Men det har blivit att för mig blir det nästan så här liksom, det blir något så här antihjälte om vi ska in på dina Marvel-grejer där. Jag blir mer så här, du vet, varje gång jag tänker CM0102 så tänker jag liksom de tre timmarna jag lägger, eller la, kanske man ska säga på att försöka installera, byta filer, göra grejer upp och ner, hit och dit, in på Google, in på YouTube och allting
man,
sånt.
Man liksom vet när det står och, Tobias Hussein ringer FaceTime, då vet man att okej.
Nej, du vet, så många gånger som jag har försökt få tag i Hector. Han satt verkligen i skolan en gång och bara, ring mig på rasten så hjälper jag dig. Och då gick det väl ganska bra till slut, tror jag. Men alltså, det är helt sjukt. Och då ska du veta att jag är också ett tekniskt underbarn, fast tvärtom.
Jag förstår.
Ja, men det har vi har ju löst det nu i alla
fall. Om det var det som var problemet, men precis som du sa, absolut. Skriv till mig på Twitter, eller X, så ska jag se vad jag kan hjälpa dig med annars härifrån. Det gör jag så gärna. Vi ska bli fler i CM0102-familjen.
Oh ja. Niklas Johansson ställer den sista frågan här. Hur långt har du kommit, Krigge, som längst säsongsmässigt? Och uppstår det buggar på spelet ju längre man kommer?
Alltså, grejen är att när det bara är regens på spelet, då tappar jag lite sugen. Och det är jag ju tillbaka på det här att med de här gamla legenderna igen. Och när jag har vunnit allting som går att vinna, vad fan ska jag göra då? Det känns som att det är lite begränsat till det på något sätt. För där har du inte samma liksom koll på det som du pratade om förut där, Tobbe, att du hade liksom en miljard på banken och allt det här. Alltså, det är inte så jävla viktigt på det här spelet. Så länge du inte blir av med alla pengar och får ett minusresultat så är det inte så jävla noga. Och spelar du ett Premier League-lag så är det svårt att bli minus, för du får väldigt, väldigt mycket pengar bara genom att visa eller för tv-rättigheterna. Så att jag tror att det är typ så här 17-18 år eller någonting. Sen har jag ledsnat. Då var jag blåvitt. Och då har jag vunnit allting som går att vinna. Min finaste skalp var i alla fall att jag hade Zidane med, och han gick i pension i blåvitt.
Ja, för det var min följdfråga lite grann, och det förstår jag ju också att det beror ju helt och hållet på var man börjar någonstans. Men hur lång tid liksom, ni som kan det här spelet och vet vilka spelare man ska köpa. Jag vet ju att man kan köpa Sigalko till blåvitt till exempel. Du kan säkert få Nicky Forenko till blåvitt.
Ja, alltså,
säg att du startar med ett allsvenskt lag då. Nu kan ju inte jag 0-1-0-2, vilka kan ha varit sämst i Allsvenskan då? Det måste ju varit något utav Göteborgslagen, för det var ju Göteborgslag överallt. Men
Trelleborg tror jag är svag.
Ja, men säg att du tar Trelleborg då. Vi tar Trelleborg, så får Trelleborg lite airtime här. Trelleborg börjar man med 0-1-0-2. Hur lång tid tar det innan du vinner allt och har vunnit allt som du kan vinna liksom?
Det tar en säsong att vinna Allsvenskan. Sen blir det lite svårare. Ja, men säg att det tar kanske, alltså det är svårt, det är jävligt svårt att säga, men
bara på, mellan höften och pekvingret. Mellan tummen och pekvingret. Ja,
ja, det är en bit.
Ja, men det är 10 år sen då.
Det är inte omöjligt överhuvudtaget. Ja, men alltså, nu pratar vi ju allt. Vinna Champions League, vinna FIFA klubbvärldsmästerskaps. Ja. Vad heter det? Kanske 10.
Där har ni en utmaning, ni som gnuggar på med CM 0102. 10-årsutmaningen, så ska ni ha vunnit allt med Trelleborg.
Ja, och det finns ju inget spel som det finns fler buggy team. Du vet vilket mitt jag krigar. Det är Derby borta.
Derby borta.
Det var inte Bolton ett sånt lag som kunde ställa till det också kanske.
Jo, fy fan.
Ja, jo.
Så lite grann har jag. Men du, Krigge,
och sen har du alltid Roma.
Jo, men Roma var ju andra sidan. För fan, hade de haft en ordentlig tränare på den tiden hade de vunnit allt. Med det laget de hade.
Ja, det ska alltså, de sjukt med den truppen. Ja.
Men vi avslutar det här med en sista fråga från mig. Fråga. Det är egentligen mer att du ska få avsluta detta. Med tanke på att vi har haft fokus på CM 0102. Världens bästa lir. Podcast som pratar om just CM 0102. Berätta bara lite grann. Hur kom den idén och varför startades den upp? Och så får du 2 minuter här och avsluta allting.
Ja, nej men det är ju mitt favoritspel genom alla tider, och det saknades en podcast som bara pratade om just det spelet. Och jag kan förstå att om man inte själv är superduper insatt så låter det ju otroligt smalt. Och är det fortfarande, även om man är väldigt insatt i det. Men det finns väldigt mycket att prata om, och det finns väldigt mycket att minnas, väldigt många goda spelare. Det finns många hemska öden från spelare som var stora eller talangfulla på den tiden till exempel. Alltså det finns en historia av både liksom, vad ska man säga, fotbollsspelare och människor på den tiden som jag tycker är jävligt intressant. Och så tycker jag bara det att det är utan tvekan världens bästa tidsfördriv. Det är bara så. Jag tycker fler ska... Det hade varit kul om fler hade liksom funnit det och satt sig ner och grottat ner i det. Det vore tråkigt om vi liksom försöker knyta ihop säcken lite grann. Det vore tråkigt om det här spelet bara dog ut. Jag tycker det är för bra för det. Sen måste jag bli bättre på att göra avsnitt. Men det kommer. Jag ska bara jobba lite för mycket denna månad ut. Sen kommer det finnas tid för podcast igen.
Det låter väl som en alldeles utmärkt avslutning på det här avsnittet. Krigge, tack så jättemycket för att du ville vara med och gästa oss här. Jag hoppas att fler av våra lyssnare går in och lyssnar på podcasten Världens bästa lir. Det kommer definitivt bli så att jag kommer få börja lyssna i kapp. Hector, tack för att du var med. Hoppas du hittar motivationen och startar upp ett gött lir nu innan nästa FM. Ja, det blir ett CM-lir kanske.
Ja, man blir lite varm i kroppen. Man får ju tillbaka de här känslorna 2001-2002. Jag var 13-14. Man kommer hem från skolan. Man stoppar i CD-skivan. Om jag inte minns fel, Krigge, så är det att när man har laddat upp spel så står det nu kan du ta ut CD-skivan också. Bara det.
Precis. Ja, det gör det fortfarande.
Bara sätta sig och köra lite nostalgilir. Så att det blir nog fan CM 0102 igen, Tobbe.
Då är det dags att runda av det här avsnittet. Men innan vi avslutar så ska vi bara påminna om att 6 november är det dags för FM 24-release. Och innan 6 november så ska vi väl hinna ha en liten recap med FM-guru Danne och men bara gå igenom hur FM23 har varit, vad vi ser fram emot på FM24. För FM24 vad det verkar blir ju det sista spelet av sitt slag innan FM25 verkar bli något helt annat, Hector.
Ja, precis. De har ju faktiskt gått ut på officiella kanaler och sagt att FM23 och FM24 är ju mer eller mindre samma spel. Lite uppdatering såklart för att sälja mer spel, men FM25 ska bli något i hästväg vad det gäller grafik och spelmotor och allting, så att det ser vi ju otroligt mycket fram emot.
Och där kan det bli den då som vi pratade om förut, att man, du skojar ju om det kriget, men kanske måste köpa en ny dator för att få in FM25 på spelet överhuvudtaget. Det kanske blir den här gamla superdatorn som man måste ställa in i något garage någonstans för att överhuvudtaget ha möjlighet att spela det. Skämt åsido, återigen Krigge, stort tack för att du var med. Världens bästa lir letar man upp om man vill höra podcasten om CM0102. Vill man bara interagera med oss så finns vi på de flesta sociala medier. Vill man komma i kontakt med oss på FM Sweden eller FM-podden så är det info@fmsweden.se. Och så, som sagt, har vi ett avsnitt kvar innan den 6 november när FM24 släpps officiellt. Fram tills nästa avsnitt så får ni ha det så jättebra och vi hörs av helt enkelt. Ha det gött, hej!
Hej!
Hallå!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.